Hej och välkommen tillbaka till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena.
Och det här är Hemen.
Och vi är som sagt tillbaka efter en veckas uppehåll, kan man säga, från podden i alla fall.
Ja, det har vi. Vi meddelade förra veckan att vi inte fixade att spela in det avsnittet.
Precis, det blev lite för mycket och för intensivt den veckan. Och då hade vi satt två alternativ. Det ena var att nej, nu kör vi liksom no matter what och bara stressar ihjäl oss och bara försöker få ihop det här. Eller så tänker vi, nej men vi har världens bästa lyssnare. De kommer förstå att vi är människor och ibland så har man det väldigt intensivt.
Ja.
Och det blev ju alternativ två, att vi förstod att vi hade faktiskt riktigt bra lyssnare, och jag blev så glad när folk bara hade en sån positiv respons till att vi faktiskt inte kunde köra just den veckan.
Överrösa med kärlek och uppmuntran.
Ja, och bara ta ledigt även ni behöver det liksom, och det var så fint. Jag blev så rörd faktiskt.
Nej, men det är precis som du säger, vi har världens bästa lyssnare. Så
enkelt tycker jag.
Man får säga vad man vill.
Ja. Men så du som lyssnar, du ska ta till det nu, våran uppmuntran till dig. Så är det.
Och varför det är mycket, dels så har vi ju berättat att nu har kyrkan smygstartat lite, men vi har börjat ha lite teamträffar och sådär. Och sen så har vi också flyttat vårt kontor. Vi har fått ett nytt kontor för vårt företag.
Ja.
Mitt i smeten i Norrköping, framför ett jätte så här välkänt hotell. Så det är vi jätteglada för. Men det har också tagit lite tid och energi och saker som ska flyttas runt och förbredas och riggas upp. Och...
Så är det. Det har varit väldigt kul grej. Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, nu ska jag göra det riktigt mysigt. För man måste ju ha lite så här mysiga praliner. Eller så här goda praliner. Man kan inte ha mysiga praliner. Men goda praliner och så där, typ när kunden kommer in. Och då åkte jag iväg till Coop och så tänkte jag så här, vad har man liksom på sån här kreativ byrå? Det ska jag ju typ veta. Men så att då tänkte jag, ja men färgglada chokladpraliner, det är väl lite så här kul.
Men det var lite för färgglada.
Det var lite för...
Och lite så här old school färgglatt.
Såg ut som en sån här gammal så här mässa som man hade i så här industrimässa, så har de så här färgglada grejer.
Jag vet inte.
Ingen aning.
Men man kan säga så här, de här pralinerna,
det är ingen som vill äta dem.
De ligger kvar efter ett par veckor.
Precis, för att ingen på kontoret tycker att de är goda. Så att,
men du är sån, du vill ju att allt ska vara upp liksom första dagen, så ska allting vara klart. Och nu är vi inne på våran tredje vecka.
Tror jag.
Vi är inte klara än.
Nej, men det är mycket som är klart.
Ja, det är det. Absolut.
Det är lite så här detaljer kvar.
Absolut.
Men hur som helst, så det har varit mycket med det också. Men
och det kan ju låta som att vi hela tiden säger att ja, det har varit mycket, det har varit mycket, det har varit mycket. Och det är nog mycket för alla, det är inte mycket bara för oss. Och det sa vi redan när vi satte igång det här. Och det är ju att det här är på något sätt ett sidoprojekt som vi gör. Det är liksom inte det här vi lever på. Och vi kommer göra det, inte riktigt bara när vi har tid. För vi har faktiskt gjort det när vi inte har haft tid.
Ja, verkligen.
Och tagit tid från andra saker och liksom ändå pressat på sådär. Men ändå sagt att men det är inte det här vi lever på. Utan vi gör det utan att det ska liksom ruinera oss helt, så att säga.
Ja, verkligen. Även om det är våran stora passion. Liksom.
Precis, precis.
Vi älskar att göra det här och hjälpa människor att växa i sin tro. Och det är precis det som podden är till för. Mm. Att människor ska känna att man växer i sin tro. Och vi har fått en sån härlig feedback sedan dag ett när vi startade podden. Och jag tänkte att vi kan börja med att läsa en recension som vi har fått in från en tjej som heter Mimmi Britt. Och hon skriver så här: Tack för en underbar podd. Vilket gött team ni är och ni gör ett fantastiskt arbete. Tack att ni är villiga att lägga ner så mycket tid och energi på detta. Och det blir man ju glad av att höra när man ibland känner så att nu bara är det tajt. Liksom. Så är det gott att höra att det finns människor som uppskattar att liksom, man gör det.
Mm.
Och det vet jag att folk gör.
Ja, det var jättefint.
Väldigt, väldigt fint med henne. Men som sagt, så podden är ju till för att vi vill att du som lyssnar ska verkligen växa i din tro och... Det är ju rätt så undervisande och det här samtalsformen har jag hört är väldigt bra, liksom att människor känner att det är lätt att ta till sig och så.
Vi är mitt inne i ett tema nu som heter Ursprung, och titeln på det här avsnittet är ju Därför är Gud den bästa förklaringen till hur universum kom till, och det är del två. Och då kan man kanske tänka eller tro att de här avsnitten är till för att övertyga människor om att den kristna guden är den rätta guden, eller att det är liksom rätt att tro på Gud och så vidare. Och till viss del är det det. Kommer man in och lyssnar på det här med ett öppet hjärta, ett öppet sinne och inte bär med sig en massa fördomar, vilket inte är det lättaste att göra, så får man ut jättemycket och man kan säkert bli övertygad om att det här är bra argument. Men med det sagt så ska vi också säga att de här argumenten är inte till för att någon ska bli liksom frälst eller liksom ändra sin syn på, alltså bli kristen helt enkelt. Nej. För du blev inte kristen på det här sättet.
Nej, inte genom argument eller debatter liksom.
Nej, och jag blev inte kristen på det här sättet. Mm. Men samtidigt så är det så att tror man på Gud så är man ju intresserad av det som Gud har gjort. Mm. Alltså om jag är intresserad av dig, jag tror på dig och jag är intresserad av dig, då är jag intresserad av det du tycker om och det du har gjort.
Mm.
Så om du nu till exempel skulle vara någon som dansar ballett eller någonting och jag inte gillar ballett, så kommer jag ändå gå på ballettföreställningarna för att du tycker om det.
Mm.
Och lite likadant tänkte jag kring vetenskapen, att om jag tror på Gud och bryr mig om det som Gud bryr sig om, så är det så att det är ju Gud som har skapat universum.
Mm.
Och då vill jag intressera mig för det och vara nyfiken på det.
Mm.
Alla behöver inte såklart vara det, men det är lite så vi tänker kring det här avsnittet. Och vi tänker att om det är så att Gud har skapat universum, då kan vi lära känna Gud bättre genom att studera universum och genom att lära oss mer om universum och så vidare.
Absolut. Absolut. Och det finns faktiskt i Bibeln, så talas det om det, om hur universum, allt det här som Gud har skapat, att det faktiskt vittnar om vem Gud är.
Mm.
Och nu när vi har pratat om allt det här med universum, liksom, så bara tillbaka till det du sa om debatt, så är det verkligen helt rätt det du säger, att de här teman som vi har är inte till enbart, eller är inte till för att man ska gå ut där och så ska man slå folk liksom med massa argumentationer. Det är inte det som är poängen, utan poängen är att du som kristen ska växa i kunskapen om att oj, min tro är faktiskt rationell också.
Mm.
Det är givetvis någonting som Gud gör i ditt hjärta genom att du kommer till tro på honom och hela den biten, men det är också mycket rationellt. Så att man känner att man har också, ja, men lite pondus i sin tro. När det gäller
Jesus
de här
bitarna. Säger att vi ska älska Gud av hela våran kraft, vår själ och vårt förstånd.
Ja,
alltså att vi ska inte behöva lämna hjärnan hemma när vi går till kyrkan, eller vi ska inte behöva lämna hjärnan när vi läser Bibeln, utan med hela våran varelse ska vi tro på Gud och tillbe Gud och de här grejerna.
Precis.
Men kommer man in i det här som sagt och har ett öppet sinne, känner man någon som har ett öppet sinne, så ska man dela med sig av den här podden till den personen.
Absolut.
Men är man liksom militant så här ateist och jag tänker liksom så här, man är totalt övertygad och lite grann också ser ner kanske på den kristna tron, då är det här nog, då hjälper nog inte det här så mycket, utan det kan till och med förvärra situationen för att man blir lite arg och provocerad och sådär. Mm. Och det har ju folk blivit.
Ja. Ja, men det har folk blivit. Och du vet, när vi la ut det här citatet med hur många vetenskapsmän som har varit kristna från år 1900.
Nej, utan vi la ut en bild där vi skrev att från år 1901 till år 2000 så har 65% av alla Nobelpristagare, inte vetenskapsmän, men många Nobelpristagare är vetenskapsmän.
Mm.
Men där finns också litteratur och fredsarbete och så vidare. Men att 65% av dem var kristna.
Precis.
Och 20% var judar. Mm. Slår man ihop det, då är det 85% som alltså är gudstroende människor.
Mm.
Och så kunde man jämföra det med antalet ateister, och då var det 10%.
Mm. Och varför vi tog upp det här var ju för att vi ville bara visa att man kan vara kristen och liksom vara intresserad i vetenskap, och man kan vara kristen och liksom ha framgång i de här bitarna. Det var det vi ville liksom lyfta fram.
Precis.
Att det inte stämmer att den kristna tron liksom ta bort vetenskapen helt och hållet, har gjort det i alla tider, utan du ville lyfta fram liksom att de framstämmer.
Och inte tvärtom heller, att vetenskapen har liksom strukit ett streck över kristendomen, att den knappt finns längre. Det är en utrotningshotad art i princip.
Mm.
Och vi hade en liten misstanke om att det fanns idéer och tankar i samhället om att idag så är det orationellt att vara kristen. Och det är, man kan inte vara kristen och tro liksom på vetenskapen samtidigt, eller tro att det är Gud som har, eller tro på de här grejerna som vetenskapen kommer med. Och vi hade våra misstankar om det, men vi kunde inte liksom bekräfta det. Men just den här bilden som vi la upp bekräftade just det.
Mm.
Därför att det var bland annat två personer, det var flera som gav respons på det, men bland annat två personer, en som hade delat inlägget och en som hade kommenterat. Och den ena skrev så här, att anledningen till att det är så många kristna och judar måste ju ha varit att på den tiden så var det väldigt mycket judar och kristna inom vetenskapen.
Okay.
Och att det var bara de som hade råd, och det var oaccepterat att vara ateist och så vidare under 1900-talet. Men grejen var att upplysningstiden började redan på 1700-talet och Darwin kom med sin evolutionsteori på 1800-talet, och hela 1900-talet har bara varit ett enda liksom, att man har hållit i ett brännbollsrack och bara liksom gett det ena slaget efter det andra på kristendomen i synnerhet och religion i allmänhet.
Mm.
Så det har visst varit accepterat att tro på ateismen inom 1900-talet.
Mm. Jag blev lite förbluffad över varför man inte kunde bara, jaha, vad intressant liksom.
Precis, alltså, att bara för att det
bara var fakta liksom.
Ja, att bara för att det var kristna så måste det kan inte ha varit så att de var kristna och väldigt duktiga, ambitiösa människor, smarta människor, utan det måste ha varit så att det måste ha finnas en annan förklaring, för de var ju kristna.
Ja,
lite så.
Det var jättekonstigt.
Jag ska bara säga det också, att har den personen fortsatt skriva på den diskussionen så har jag missat det, om man inte har taggat Bibelpodden, för att den diskussionen var på ett annat ställe, så att säga, inte på våran egen tråd.
Mm.
En annan grej som någon annan sa, det var att vi skrev att det var från 1901 till år 2000 som så många var kristna. Och då skrev han, ja precis, för efter 2000-talet så blev det mycket mer accepterat att vara ateist, och idag finns det knappt några kristna vetenskapsmän.
Okay.
Och för mig så bara bekräftar det de fördomar som finns om kristna, att kristna måste vara konstiga och de är säkert lite irrationella, för att de tror på det de tror på. De kan omöjligen vara smarta människor, duktiga människor som gör någonting liksom sådär.
Mm.
Men grejen är att anledningen till att jag gav statistik från 1901 till år 2000, det är bara den statistiken som någon har bemödat sig att ta fram.
Mm.
Så statistiken, eller så att säga, vill man ta reda på det så finns det. Men det är ingen som har gått in och gjort en lista och listat alltihopa.
Mm.
Sen så skickade jag en lista. Det finns en lista på Wikipedia, bland annat en kilometer lång lista på vetenskapsmän som har gjort banbrytande upptäckter inom vetenskapen. Och gav den listan, och då fick jag till svars, ja, men Wikipedia kan man inte lita på.
Att vem som helst kan gå in och göra.
Vem som helst kan gå in och ändra. Men bara... Men alltså, menar du att den listan består av påhittade människor? Kan du i så fall bevisa att de människorna inte finns?
Mm.
Så att hur mycket man vrider och vänder på det bara för att bekräfta sina fördomar om att kristna kan inte vara rationella.
Mm.
Och då kände vi att då är det här temat så viktigt och så mitt i prick.
Det är rätt liksom. I tiden liksom. Men tillbaka till det här när vi nu har det här temat med ursprung, och när vi har pratat om universum och liksom hela dess uppkomst och allt det där, så var jag helt fascinerad över hur stor universum är.
Mm.
Alltså jag förstod inte riktigt helt ärligt hur stort det var. Alltså jag fattade att vi hade liksom, ja, med våran planet och planeter runt omkring och stjärnor och kanske liksom våran galax, men allt det där runt omkring som fanns mycket mer.
Mm.
Vart ju, alltså jag tänkte inte på det. Och jag vart, ju mer du förklarade och berättade det här, så vart det så här, wow, vad stort det är. Mm. Och man förstår verkligen hur Gud är ju så stor liksom, med tanke på hur han har skapat allt det här. Det är fantastiskt.
Ja, och det är just det, att det här liksom är tänkt att det ska få våran tro att växa, och när vi ser hur stort och fantastiskt universum är, så får det våran tro att växa också, för att då blir Gud mycket större än vad vi hade kanske tänkt oss från början, även om vi kanske hade en stor bild av Gud.
Mm.
Men många blandar ihop med vad är universum, vad är en galax, vad är liksom solsystemet och så här, och det är inte alls konstigt. Jag kan ingenting om bilar, om någon skulle med prata om det, vad är en chok liksom, och vad det nu är, jag kan inte ens hitta
spolarvätska
på
det. Spolarvätska vet vi vart vi ska lägga i alla fall. Det är typ det. Det viktigaste för att överleva.
Precis, men bara för att ge en bild av hur stor universum är, så skulle man kunna säga så här, att våran planet är ju stor. Det vet man om man försöker åka från Sverige till Australien till exempel, eller åka jorden runt, så tar det väldigt många timmar.
Mm.
Så våran planet är väldigt stor, men solen, våran planet kretsar kring solen, solen är gigantisk. Solen, i solen så ryms det 1000 stycken jordklot.
Ja, det är helt otroligt.
I storleken av våran planet. Mm. 1000 stycken. Och den här solen som är så stor, i våran galax så finns det 100 miljarder liknande solar, alltså stjärnor. Våran sol är en stjärna. 100 miljarder stjärnor finns det i våran galax. Alltså det är så mycket,
så
vi skulle aldrig kunna fantisera oss hur mycket det är.
Ja.
Men våran galax, och en galax, det är alltså den här spiralen. Jag vet inte om du har sett den någon gång. När man tittar på så här bilder på rymden, så är det en liten spiral.
Precis.
Det är våran galax. I den galaxen så finns det 100 miljarder stjärnor. Ungefär i storleken som våran sol. Och våran sol är ändå en av de mindre stjärnorna. Det finns stjärnor som är flera hundra gånger större än våran sol.
Ja.
Men den galaxen, i den galaxen finns det 100 miljoner stjärnor. Men det finns 100 miljarder stjärnor. Men det finns 100 miljarder galaxer.
Ja, och det var det där liksom. Så jag bara, skojar du? Mm. Alltså jag tror att typ efter våran galax, då tar det slut liksom. Då finns det inget mer. Mm. Men så bara finns allt det där runt omkring. Alltså det är så stort.
Och det är ju därför som vetenskapen då under alla de här 100 åren, eller alla de här 1000 åren som har varit, har tänkt att universum måste vara oändligt. För att det är så stort så att det nästan verkar vara oändligt.
Mm.
Och då inser man så stor Gud är som har skapat allt detta.
Då förstår jag David också som säger det här i Saltare 19 och vers 2-5. Då säger han så här: himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag. Natt ger kunskap till natt utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände. I himlen har han gjort en hydda åt solen.
Mm.
Alltså just det här, hela skapelsen, allt det där som vi ser runt omkring oss vittnar om Guds storhet och hans härlighet.
Utan
liksom
röst, utan att tala, så bara genom att titta på det så bara inser man,
wow. Det är så fascinerande. Men vi är inne på temat ursprung som sagt, och idag så kommer vi prata om därför är Gud den bästa förklaringen till hur universum kom till, och det är del 2. Och nu så ska vi prata kring det här argumentet om universums finjustering eller finkalibrering som det heter. Så Heman, du kan väl börja med att berätta lite vad det är för någonting liksom.
Ja, det här är ett väldigt bra argument för att det är Gud som har skapat universum, varför vi tror det. Det är ett argument som bygger på vetenskapliga fakta, så att säga, vetenskapliga grunder. På exakt samma sätt med det här, men ännu mer, därför att vetenskapen har under de senaste åren upptäckt grej efter grej som visar på att det universum som vi lever i och våran planet som vi lever på är extremt finjusterad för att vårat liv ska kunna existera.
Mm.
Alltså man har liksom verkligen kalibrerat det in i minsta detalj för att vårat liv ska kunna fungera som det gör.
Just det.
Och skulle man då rucka på någon av de här olika parametrarna som man har hittat, så skulle livet vara omöjligt att existera.
Och det här är inte någon kristen upptäckt eller någon kristen liksom sak, utan det här är i vetenskapen, det är vad man säger liksom.
Absolut, absolut. Ja. Så när kristna började ta fram det här argumentet, så här. Först var det vetenskapen som kom på att universum är finjusterat.
Mm.
Sen började kristna säga, men på grund av att det är så finjusterat så måste det vara en intelligent designer bakom.
Mm.
Och då när vi började säga det, så började några säga att nej, men universum är inte alls finjusterat. Då tog man liksom tillbaka det lite grann och börja prata om det och börja försöka hitta anledningar till varför universum inte är finjusterat.
Mm. Men i det stora hela så är ju vetenskapsmän överens om att universum är finjusterat. Det finns ju några som argumenterar kanske emot det, men det är väldigt liten liksom grupp.
Absolut, och jag skulle kunna ta en som heter Stephen Hawking.
Mm.
Han är, vad jag vet, inte kristen. Och vad jag vet, tror inte på liksom den guden som vi tror på. Utan kanske till och med motsatsen, har skrivit böcker kring det och så vidare. Han säger så här, och jag läser det på engelska så ska jag försöka översätta det lite grann. The laws of science as we know them at present contain many fundamental numbers, like the size of the electric charge of the electron and the ratio of the masses of the proton and the electron. Många svåra ord, men här kommer poängen. The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life.
Mm.
Så han pratar om, han har liksom sagt att vi kommer prata om lite olika parametrar som är finjusterade. Han studerar en av alla de parametrarna och säger att när han tittar på alla de här parametrarna så ser han att de är extremt finjusterade och kalibrerade för att liv ska kunna utvecklas här på jorden.
Just det.
Så det här är liksom inget kristet påhitt, utan det är ett faktum.
Men vad är det för typ av parametrar då?
Ja, men det är en massa olika parametrar, och jag ska säga så här, jag ska göra det väldigt enkelt för att det här liksom är vetenskap på väldigt, väldigt hög nivå. Det är, vissa av de här sakerna är knappt så att jag förstår dem. Jag nöjer mig med att de som har liksom tagit fram det här inom olika vetenskapliga discipliner då säger att de är fascinerade över hur finjusterat allting är.
Mm.
Men det finns 50 olika sådana parametrar, och man lägger till liksom nya parametrar hela tiden, och alla de här måste stämma exakt överens för att det här ska fungera.
Mm.
Om man undrar vad finjustering eller kalibrering är, jag vet inte om du minns förr i tiden när man hade köpt en skrivare, så kunde man liksom inte bara plugga in den och bara skriva ut, utan då skulle man kalibrera den skrivaren, annars fick man färg.
Ja.
Och lite likadant är det med universum, att universum är kalibrerat, annars så skulle livet inte se ut som det gör.
Men hur finjusterat är det egentligen, så att man ska fatta liksom, vad är det man menar är så finjusterat?
Mm. Jag tänkte så här, jag tar några citat från olika liksom, stora vetenskapsmän som har jobbat med det här och vad de säger kring det hela.
Mm.
Vi har en som heter Paul Davis, han är professor i fysik och han skriver så här. Vi nämnde ju gravitationen och då säger han så här. Att om gravitationen eller den svaga kärnkraften var svagare eller starkare med en på 10 upphöjt till 100, alltså det är 10 med 100 nollor till, så skulle liv inte kunna finnas.
Ja.
Stephen Hawking som vi nämnde här, han skriver så här, han är teoretisk fysiker och kosmolog. Det är ju han som man gjorde den här filmen av.
Den har jag sett, den är väldigt intressant att se om honom.
Den kan man se. Och då säger han så här på svenska, någon som har översatt. Om universum expanderat en 100 000 miljontedel långsammare eller snabbare än sekunden efter Big Bang, så hade universum antingen kollapsat för länge sedan eller så hade galaxer inte funnits.
Ja, det är helt otroligt.
Alltså en sekund efter att universum skapades, om det skulle expanderat en 100 000 miljoner miljontedel långsammare eller snabbare, så skulle vi inte kunna finnas. Antingen så skulle det expandera alldeles för fort, eller så skulle det expandera alldeles för långsamt och dra ihop sig igen och då hade liv inte kunnat finnas.
Men alltså det är då så finjusterat, som jag såg någon videoklipp där de försökte förklara det här med finjusteringen och liksom hade lite sådär olika bilder kring det, och då sa de det att det är, man skulle kunna beskriva det att det är lika liksom tunt som ett hårstrå, att om det skulle liksom gå åt vänster eller höger,
ja,
så skulle det kollapsa typ i så fall i det här fallet.
Precis. Ett sista exempel är en som heter Roger Penrose. Han är fysiker och matematiker. Han skriver så här att chansen att Big Bang skulle leda till ett universum med den låga entropi. Entropi betyder alltså oordning. Är det låg ordning så betyder det att det är mycket ordning så att säga. Minus plus minus blir plus. Chansen att Big Bang skulle leda till ett universum med den låga oordning vårt universum har är 1 på 10 upphöjt till 10 upphöjt till 123.
Okay.
Alltså det är så mycket så att jag förstår inte ens vad det betyder, hur många nollor det är om liksom, och hur stort det är. Så stor, så liten är chansen.
Att det blir bara en oordning av det hela liksom.
Ja. Så här har du liksom bara 3 exempel på finjustering. Och då blir ju frågan, och det finns många fler, det här är liksom bara det här vetenskapliga som man har kommit på. Det finns andra saker som handlar om avståndet, jordklotet från solen till exempel. Om jordklotet skulle vara närmare solen med några procent så skulle det bli för varmt, så vi inte skulle kunna leva. Och hade det varit lite för långt bort från solen så hade det varit för kallt och vi hade inte kunnat leva. Det finns andra exempel. Ett exempel är till exempel de planeter som finns i våra liksom solsystem. Vi har ju en planet som heter Jupiter, och Jupiter är 120 gånger större än jorden. Och den är 10 gånger längre bort än näst närmaste planet och fungerar lite som en sköld för solen, för jordklotet.
Okay.
Och man kan läsa om det att 1919 så tog Jupiter emot flera kometer som var stora nog att förstöra hela jorden. Och det är därför Jupiter har lite fläckar. Om man tittar på det så har det lite fläckar. Så hade Jupiter varit mindre så hade den inte kunnat ta emot alla de här kometerna. Och vi hade inte funnits här idag. Mm. Hade den varit större så hade dess gravitationskraft varit så stark så den hade liksom dragit till sig jorden och vi hade kommit för nära. Och det hade inte, liv hade inte kunnat finnas helt enkelt.
Ja, men alltså det där är så intressant, hur alltihopa verkar vara så otroligt detaljerat och genomtänkt liksom, att om den bara är bara en liten bit åt det här hållet så finns det enorma konsekvenser, eller åt det andra hållet. Det är så fascinerande faktiskt. Jag undrar hur människor tänker som jobbar med det här, alltså som verkligen så insatta, både matematiker och vetenskapsmän, och som liksom utforskar allt det här med universum. De måste ju vara fascinerade över vilken, alltså de måste nog tänka på något sätt att det måste finnas någon där ute som har liksom
tänkt till. Ja, det är det många som tror. Det är det många som tror.
Ja, det är häftigt. Men hur kan det komma sig liksom att det är så finjusterat och så väl kalibrerat?
Antingen så tror man på slumpen. att allt det här skedde bara av en slump. Och då ska vi komma ihåg vad det är man säger. Det man säger det är att i begynnelsen så fanns den här lilla pricken i universum med all massa och all energi som existerar i universum. Och i ett enda ögonblick, man hinner knappt alltså blinka, så puff, så finns hela universum. Mm. Och i det universum så skapas alla de här naturlagarna med liksom den här finkalibreringen av en slump. I ett enda nu så skapas allt det där bara av en ren slump. Så det är ungefär som att du skulle tänka dig att det sitter en gubbe någonstans och så har han, och nu underdriver jag, för att jag, alltså det är så absurt så att jag måste underdriva för att man ska förstå. En gubbe som sitter med en miljon tärningar och kastar tärningen och på första försöket så får han sexor på allihopa.
Mm. Ja.
Så absurt är det.
Ja, men alltså det är för mig när jag hör det. Så känner jag att det är lättare, helt ärligt, att tro att det finns någon större, någon högre makt, och i mitt fall Gud, som har skapat allt det här som ligger bakom det, än att tro att det bara sker av en slump.
Ja, men precis. Om du ser en bok framför dig, eller om du ser vad du än ser, vi pratar om en skrivare, om du ser en skrivare framför dig, så tänker du rent spontant att någon måste ligga bakom den skrivaren.
Exakt.
Den kunde inte bara på ett enda ögonblick poppa upp, och alla liksom delar finns exakt där de finns för att den ska kunna skriva ut ett papper med väldigt hög precision.
Mm. Vad finns det för mer liksom, argument?
Vi tror ju såklart att det är Gud som ligger bakom. Därför att det måste ha varit någon som har gjort det här. Om man då inte tror det så kan man antingen ta till slumpen.
Mm.
Eller så kan man ta till någonting annat som man kallar för teorin om ett multiversum.
Mm. Ja, men den har jag hört om, och det är ju typ att det inte bara finns vårt universum utan det finns ju flera andra universum.
Precis.
Och att alla ska då i så fall vara superfinjusterade de också, eller?
Ja, men alltså precis, vi har vårt solsystem, vi har våra planeter, vi har vårt solsystem, vi har vår galax, och sen finns det i vårt universum massa galaxer. Men sen så tror man att det finns ytterligare universum.
Mm.
Och när jag säger universum så menar jag allt som existerar. Och både tiden och rummen. Så utanför universum så finns det ingen tid och det finns inget rum. Det finns ingenting.
Mm.
Och vi kan inte blicka utanför vårt universum. Men då tänker man sig då en teori om att det måste finnas oändligt många universum där ute. Så vårt universum är inte det enda universumet, utan det finns oändligt många universum. Och jag ska inte ta så mycket tid på det, därför att faktum är att den här teorin kan inte bevisas på något sätt. Det är ingen som på allvar tror på det, utan det är mest en filosofisk tanke som är ett alternativ till en gudstro, helt enkelt.
Mm.
Om du inte vill tro på Gud så måste du tro på det här.
Mm.
Men även om den här tanken skulle vara korrekt, att det finns flera universum, så måste det betyda att det finns någon slags maskin där ute, eller någon slags natur, någonting måste det finnas där ute som är så finjusterat så att det kan producera alla dessa universum som finns.
Precis.
Och varför man tror att då multiversumteorin är förklaringen, det är att om det finns ett oändligt många universum så är sannolikheten ganska stor att i ett av de universumen så blev det perfekt.
Okay.
Så att säga. Mm. Så att om i ett oändligt universum så allt det som kan hända har redan hänt.
Okay.
Brukar man tänka. Nu är det lite filosofiskt. Så allt det som kan hända har redan hänt, och därför så kan vårt universum hända med alla dessa perfekta parametrar då.
Mm.
Men som sagt, vi kan inte blicka utanför vårt universum. Vi vet ingenting som ligger utanför. Vi vet inte om multiversumteorin stämmer. Troligtvis så stämmer den inte, och vi kommer nog aldrig få reda på det. Så det man gör egentligen är att man bara förskjuter problemet ytterligare.
Ja, för man måste ju fortfarande svara på frågan var det kommer ifrån,
ja,
i så fall.
Precis.
Alltså vad är orsaken bakom den här multiversumproduktionen, så att säga.
Precis, och oavsett vad man kommer på för orsak till det, om man nu skulle komma på en orsak, så skulle vi kristna kunna säga, ja, men Gud skapade också det här multiversum-grejen. Och då motargumentet mot det är då att, fast det är ett ganska ineffektivt sätt att skapa ett perfekt universum. Men då förutsätter man att Guds grundtanke med vårt universum är att skapa den så effektivt som möjligt. Men det är inte säkert att det är så Gud tänkte. Gud kanske inte tänkte att det skulle vara på det sättet. Men nu som sagt argumenterar jag för någonting jag inte ens behöver, för att vi vet inte om multiversum finns.
Så det är en teori idag liksom.
Precis.
Och den är inte jätteutbredd, eller?
Nej.
Nej. Utan det är några som liksom har det som ett argument så.
Precis, och det kräver precis som du sa mer tro att tro på det där än att tro att det faktiskt är en gud med en intelligens som har skapat oss för att han vill ha en relation med oss.
Mm. Men om vi läser i Bibeln så talas det om det här med, som sagt, hela skapelsen, hur det liksom ger uttryck av vem Gud är. Och i Romarbrevet kapitel 1 och vers 20 så står det så här: ända från världens skapelse så syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Alltså att hela universum, allt det här skapade vittnar om att det finns någon högre makt, att det finns en Gud, säger Bibeln, att det vittnar om Gud, om honom. Och därför är vi människor på ett sätt liksom utan ursäkt. Vi kan inte säga så här, nej, men jag ser ingen förklaring, naturlig förklaring till varför Gud skulle finnas eller något sånt där, utan vi kan ju se det i naturen, att det vittnar om att det finns liksom någon stor hjärna, eller vad man ska säga, som ligger bakom det hela.
Precis, och det här står alltså i Bibeln som skrevs för 2000 år sedan.
Mm.
Och vi sitter idag och använder ungefär samma argument, och det håller fortfarande. Mm. Det vill säga, när vi blickar ut i universum, när vi studerar universum i detalj på vetenskaplig grund, så ser vi att universum vittnar om att det här är för komplext, det är för genomtänkt, det kan inte bara vara en slump, och det kan inte bara, och vi måste hitta på en annan anledning, och då måste det vara någonting som är helt absurt, som till exempel det här med multiversum, att det finns liksom flera universum än bara vårat.
Mm. Men alltså, det här är så intressant. Alltså, ju mer man tittar på hur, precis som du säger, hur komplext alltihopa är, så blir jag inte krympt i min tro, utan snarare tvärtom, så känner jag hur min tro stärks mer och mer faktiskt. Mm. Över wow, hur stor Gud är, det är han redan, men just att allt det här runt omkring som han har skapat verkligen bara visar av hans härlighet och hans makt och hur liksom stor han är, helt
precis.
Enkelt.
Nu när du säger det så kommer jag på ett motargument till som jag ändå vill ta upp.
Mm.
För googlar man på universums finjustering så kommer man få en massa videos som försöker motargumentera mot det här.
Mm.
Och då säger de så här att ja, universum är finjusterat för det livet som vi känner till.
Mm.
Men det skulle mycket väl kunna vara så att om man ändrar någon av de här naturlagarna eller de här parametrarna, så skulle universum se ut på ett annat sätt, men, och att livet skulle kunna finnas, men på ett helt annat sätt. Det vill säga typ ungefär som vi föreställer oss utomjordingar eller vad det nu är.
Mm.
Och så tar man till exempel exemplet med bakterier. Bakterier kan ju överleva i extrem hetta och i extrem kyla på ett sätt som vi inte kan. Så bakterier kan tydligen leva, säger man. Fast grejen är att vi har ju inte bara sagt att de här lagarna och den här finjusteringen gör att livet kan finnas, utan de här lagarna och de här parametrarna gör att universum kan existera överhuvudtaget.
Mm.
Precis som Hawking sa om gravitationen, och Paul Davis sa om gravitationen, och någon sa om universums expansion, att skulle det, man rucka på det på liksom en miljontes miljontedel, så skulle det inte se ut som, så skulle universum inte kunna existera överhuvudtaget.
Mm.
Så då skulle det inte finnas en värld ens att där de här bakterierna kunde existera överhuvudtaget.
Det här har varit en av mina favoritteman som vi har haft faktiskt, för jag själv har tycker att det har varit så intressant och så fascinerande. Alltså det har varit så stärkande, tycker jag. Så jag är superladdad för nästa vecka, och jag hoppas att du som lyssnar också har känt dig styrkt och har fått lite större förståelse kring allt det här med finjusteringen. Har du frågor och funderingar så får du alltid återkomma och höra av dig till oss. Och du får jättegärna vara med och fortsätta att stötta podden. Du som gör det, du som ber för oss, du som stöttar oss med uppmuntran och allt det. Men du kan också vara med och hjälpa till och stötta ekonomiskt.
Mm.
För vi behöver det. Vi vill ju att podden verkligen ska växa. Vi vill att fler ska upptäcka podden och märka att den finns. Och då behöver vi ekonomiska medel för det, för att kunna annonsera ute på Facebook, Instagram och liksom via sociala medier.
Och det här har betytt så mycket för så många människor. Vi har fått in brev om framförallt unga människor som känner sig förlöjligade på grund av sin tro. Kanske i fysiken eller NO-lektionerna så tycker man att man känner sig nedtryckt på grund av att man tror på Gud, helt enkelt.
Mm.
Så har man hört av sig när man har hört de här avsnitten och andra avsnitt och känner sig styrkt, helt enkelt.
Mm.
Och det betyder hela världen för oss att vi kan vara med och hjälpa unga människor att växa upp och inte behöva känna på det sättet.
Precis.
Och
verkligen.
De medel vi får in, man kan bli månadsgivare, och då går man in på bibelpodden.se och trycker på stöd oss i menyn högst upp till höger.
Ja.
Och så kan man bli månadsgivare. Man kan ge så lite som 50 kronor i månaden, och det skulle betyda så mycket. Och vill man ge mer så är man välkommen att göra det.
Mm.
Skulle förenkla för oss, och kanske någon gång i framtiden så kommer vi aldrig mer behöva säga vi tar ledigt. Utan, då kan vi ägna oss åt det här och verkligen jobba med det fullt ut.
Ja, men vi avslutar så här och så säger vi jättetack för att du har lyssnat och så återkommer vi som sagt nästa vecka med ett nytt avsnitt kring temat ursprung. Så ha det jättefint.
Yes, ha det underbart.
Hej då.